Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå, hallå mina underbara älskade Podmi-prenumeranter och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni prenumererar och tack för att vi gör detta ihop. Och just idag blir det speciellt, det blir verkligen något utöver det vanliga. För att jag gästas av en kille som är en av landets mest omskrivna och omtalade människor under det senaste decenniet. Han är en människa som slog igenom som någon slags oberoende flygande journalist för drygt 10 år sedan. Och ja, gud vilket kaos det har varit kring honom sedan dess. Han heter Joakim Lamotte och ni är många som har velat ha honom i podden. Och nu är han hos mig för att prata ut om allt detta som har hänt senaste åren. Och ja, detta var verkligen, verkligen spännande. Jag vill dock tillägga att efter det här samtalet, ja, dagen efter närmare bestämt, så bestämde sig Joakim för att göra comeback inom journalistiken. Och det blev lite knasigt för att vi snackade en hel del i den här podden om varför han drog sig tillbaka från journalistiken. Så om det förvirrar någon av er lyssnare så förstår ni varför, att detta var inget som varken jag eller Joakim visste om när vi spelade in det här. Men ja, dagen efter podden möttes jag av det här beskedet och så kan det vara. Men det förstör inget för att det är ändå ett kittlande samtal. Och det mest intressanta är ju faktiskt varför han drog sig tillbaka från journalistiken. För det är en speciell historia. Och veckans avsnitt är bandat på Clarion Hotel Post i Göteborg. Dit jag åker för att banda podd då och då. Och ja, det är alltid mysigt att dra till Göteborg. För att göra de här små poddsvängarna är någonting som jag värdesätter och uppskattar mycket. Alltid är en fröjd att besöka Clarion Hotel Post. Och ja, jag vet inte om det var så mycket mer än så. Ska vi dunka igång veckans avsnitt? Jo, jag vill ju nämna att jag heter Nemo Hydén på Instagram och att ni kan nå mig på nemohydén@gmail.com om ni vill önska en poddgäst eller bara säga hej. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu är jag klar och nu drar vi igång avsnitt nummer 433 av Nemo möter en vän. Här kommer han nu, Joakim Lamotte. Men först kör vi en liten jingel. Nemo möter en vän med Joakim Lamotte. Hej Joakim.
Hej Nemo.
Hur mår vi idag?
Jo, men jag känner mig ganska pigg och utvilad idag. Jag har tagit en promenad med hunden, så nu är han kissad och bajsad och sitter hemma och väntar tills jag kommer hem. Och sådär. Det är så jag brukar börja mina dagar. Jag tar en hundpromenad och sen sätter jag mig och jobbar.
Har du några mer rutiner som du alltid gör?
Bajsar i 20 minuter.
Så länge.
Det är därför jag inte kan ha ett vanligt jobb. Jag kan inte ha ett jobb att gå till för att göra bajsrutinerna på morgonen. Nej, jag skojar med dig.
Så jag har aldrig träffat dig, så jag har ingen aning om du skojar lite. Här kommer sanningen fram i alla fall. Varför jag kan jobba.
Nej, jag skojar med dig. Ja. Men nej, men det blir ju så. Jag har ju aldrig, eller, när jag jobbade på SVT, visst hade jag ett 8-5 jobb stundtals, men det var ändå ganska fritt så. Men nu de senaste åren från 2014, då har jag ju haft ett jobb där jag har gjort precis vad jag vill, jobba vilka tider jag vill, och jag vill sitta uppe på nätter och jobba, så gör jag det. Om jag vill åka iväg på eftermiddagar, så gör jag det och sådär. Så de här, men ofta har jag liksom på morgnarna har jag inte varit så mycket att göra, så då har jag haft med, då har jag blivit att jag har ganska långa morgonrutiner som man inte har om man har ett 8-5 jobb. Och jag leker ibland med tanken att jag skulle ha ett 8-5 jobb. Vad jobbigt skulle bli att ställa om de här morgonrutinerna då, som jag har.
Mm. Så. Bajsandet då?
Bajsandet till exempel.
Ja, jag förstår det. Tufft alltså. Ja. Men förutom bajsandet och den här hundpromenaden, vad beskriv din tillvaro just nu?
Nej, men nu sitter jag ju då och jobbar med den här boken då. Som jag sa till dig att egentligen hade varit bättre om jag var med i den här podden när boken har skrivits färdigt. Eftersom det kommer vara en ganska mycket där. Jag vill ju inte berätta de grejerna nu, de grejerna som kommer att stå i boken.
Du får komma tillbaka då också.
Jag får komma tillbaka. Men ja, ja, så är det att jag sitter och jobbar. Jag har gjort det nu i, ja, i 6 månader ungefär. Och jag börjar närma mig något slags slut då på detta. På det här skrivandet. Så de senaste månaderna så har jag suttit och skrivit på dagarna helt enkelt. Gjort research och skrivit.
Och det är en slags självbiografisk bok då, eller?
Det handlar om de 20 åren som jag har jobbat som journalist i Sverige. För det är 2 decennier nästan exakt sedan jag har jobbat som journalist. Och det handlar om min resa under den tiden och samhällsutvecklingen under de här åren. Mm. Och det är, ja, jag sitter och säger att boken kommer att vara intressant, men det blir lite som ett tidsdokument vad som hänt de senaste 2 decennierna i Sverige. Mm. Samhällsdebatten har ju skiftat ganska mycket under de här åren. När jag började jobba som journalist, då var ju inte, jag vet om riksdagsvalen när det började, det var de största frågorna arbetsmarknad och jobb och så. Sen skiftade, gick det mer åt invandring mer och mer och mer, ju fler då liksom ja, flyktingkriser och så började drabba andra delar av världen. Och sen och då var det ju stort, under många år när jag jobbade på SVT så fanns det ju liksom ett stort motstånd att prata om vissa frågor, att man fick inte liksom inte vara, om man gjorde reportage om svensk migrationspolitik, då var det väldigt känsligt att på något sätt kritisera den migrationspolitiken som fördes, även fast de flesta egentligen såg att det kommer bli svårt. Var ska alla de här människorna bo och vad ska de få för jobb och hur ska vi ha råd med detta? Men att ställa sådana frågor då under en period var ju tabu inom mainstream media, och det var ju bland annat därför jag var så trött på det här att man inte fick tala klarspråk. Det var ju mycket därför så jag lämnade Sveriges Television och började, ja, började jobba som oberoende journalist då, i sociala medier. Men och sen så svängde det igen, så de frågorna som jag tog 2015, 2016, det är ju på var mans läppar idag. Mm.
Så du upplever att det har svängt där?
Ja, det har ju svängt jättemycket. Så det är ju, då var det liksom kontroversiellt att ställa de frågorna som jag ställde 2015, men nu är ju inte det kontroversiellt längre.
Så kan du känna frustration över det, över att du faktiskt pratade om det här då? Och en fråga till, kan du känna att du vill tillbaka då in i SVT, för att nu är det okej?
Nej, jag vill aldrig mer tillbaka in på SVT. Jag trivdes inte riktigt där. Men, och jag känner inte egentligen någon frustration heller, utan jag är inte sån, så jag vill inte gå och vara långsint och sådär. Jag tycker att vi var några personer som tog lite en kula för laget, kan jag känna. För jag vet att ens börja antyda att till exempel brottsligheten ökade i Sverige 2015 kunde vara tabu, för då kunde man då utan att man sa det så kunde ändå folk liksom anta att det hade då med migrationspolitiken att göra. Och därför fick man inte knappt nysa om att brottsligheten ökade i Sverige. Men nu har det ju svängt helt och hållet. Till slut blev ju till och med Stefan Löfven då tvungen att gå ut och säga att ja, men migrationen har påverkat brottsligheten i Sverige. Det sa han 2021. Så lång tid tog det för honom då att gå ut i media att erkänna detta. Men jag känner ingen frustration över det. Men jag tycker att det är intressant. Och jag har ju suttit, när jag skriver den här boken så har jag gått igenom vad som har hänt under de här åren, vad politikerna sa och hur det blev. Så kan man väl säga. Och det blir som ett tidsdokument över några år i Sveriges historia.
Jag kan hålla med om det här du säger, delvis det här med att folk har spelat rasistkortet alldeles för lätt. Det har ju varit så, det tror jag alla liksom ser. Men kan det inte slå över åt andra hållet då, tänker jag? Eftersom att det nu är helt okej att nämna det här som du pratar om, att det blir liksom för långt åt andra hållet?
Ja, allting går ju i vågor. Och visst, så kan det kanske bli. Problemet är väl att hade man varit ärlig från början, så kanske man inte hade, så hade vi kanske varit i en annan situation än vad vi är idag, om journalister hade gjort sitt jobb, om politiker hade gjort sitt jobb. Då kanske vi inte hade fått de här problemen som vi har fått i Sverige idag. Och det är klart att det finns en risk att det slår över åt olika håll, självklart. Jag försöker förhålla mig till det som journalist. Och då handlar det om att vara konsekvensneutral och berätta sanningen. Och att inte vara rädd för sanningen. Oavsett vilka man gynnar och vilka man inte gynnar.
Det är det som skrämmer mig lite grann. Det här med att eftersom att Jimmie Åkesson till exempel då fick rätt för några år sedan, så kan det också leda till att då ska allt vara invandringens fel. Att det blir det enda fokuset på något sätt. Och det blir ju så här också sked på något sätt.
Och det är ju lite så jag har känt också. Och det framkommer ju i den här boken att i och med att jag var en av de få som tog de här frågorna 2015-2016, då blev jag lite då hamnade jag i det facket. Och jag är ju intresserad av väldigt många fler frågor än just migration och brottslighet och så. Men då har jag ändå fått den här pressen på mig från publiken att det är det här Joakim Lamotte ska skriva om. Det är liksom så. Och egentligen så har jag ju ingen lust att vara i något speciellt fack, utan det blir ju så, för att det började egentligen med att när jag började på SVT så var jag väldigt intresserad av vad som hände i svenska förorter. Och det var inte så många journalister som var intresserade av att åka till svenska förorter. Men jag däremot, jag bosatte mig nästan i vissa förorter bara för att göra dokumentärer eller spela in reportage då för att få se den världen. Och det ledde ju mer jag var i svenska förorter, desto mer insåg jag vilka parallellsamhällen vi har skapat i Sverige. Samtidigt som de flesta journalister var helt ointresserade av den problematiken. Så jag vet att det var ju en frustration när jag jobbade på SVT att man hade så hög värdegrund, man kallade folk för rasister och bonläppar och allting, samtidigt som man då bosatte sig själv i fina områden där det inte fanns en invandrare. Du vet, den enda invandrare man såg var de som kom och städade ens villor i princip då. Så man har då väldigt hög svansföring samtidigt som man själv distanserar sig från de här problemen. Det var väl det som störde mig ganska mycket under den här tiden jag jobbade på SVT.
Och att vinden har vänt, tror du att det beror på att just har blivit för mycket för att blunda för?
Ja, men det är ju det. Till slut, om vi har högst antal skjutningar i Europa och den gängkriminaliteten vi ser idag och den otryggheten, till slut så går det ju inte att blunda för längre. Du vet, nu har ju Expressen, DN, SVT, alla de har ju gjort de här granskningarna som jag gjorde. De har ju gjort granskningar som visar alltså vart de gängkriminella kommer ifrån och sådär, och hur mycket den bakgrunden spelar roll. Så nu har ju, och till och med Brottsförebyggande rådet har ju gjort sådana utredningar nu, och det var ju jättedebatt, ska de göra det eller inte då? Och för mig så är det ju självklart att det är ju ett politikområde som alla andra. Oavsett om det är skattepolitik eller om det är sjukvård, så måste man göra konsekvensanalyser av allt man gör, även om det gäller migrationspolitiken. Men som sagt, jag tror också vi får väl se här nu då vad som händer framöver i Sverige. Men det finns absolut en risk att det slår över åt andra hållet. Och det får man väl förhålla sig till det då. Jag har ju försökt förhålla mig till det som journalist. Och det är ju folk som försökt beslå mig då med främlingsfientliga, eller säga att han är främlingsfientlig, han är högerextrem. Men det finns ju ingen som någonsin har kunnat bevisa eller alltså belägga att det skulle vara sant. Jag har ju aldrig sagt något främlingsfientligt. Jag har aldrig gjort något främlingsfientligt.
Vad röstar du på?
Det säger jag inte.
Jag misstänkte det. Nej. Men du, det var ju verkligen så att för några år sedan så var du på alla människors läppar. Och det var skandaler, det var skriverier, det var sån jävla ös kring dig. Ja. Och jag kan tänka mig att det var ganska omtumlande att vara i den bubblan på något sätt. Har du lugnat ner dig nu?
Ja, men det har ju blivit så nu. Det var ju i förra sommaren så gick jag ut och deklarerade att nu slutar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Där jag jobbar som journalist. Och så låste jag in, började göra mina hundpromenader och låste in mig hemma. Och så började jag skriva en bok istället.
Var det på grund av hela Trollhättan-grejen i efterspelet där?
Nej, det var väl en kombination av väldigt mycket. Men som du sa så var jag ju... Allting jag gjorde, det fick ju väldigt stor uppmärksamhet. Och när man får stor uppmärksamhet och i då sådana här frågor då som kan anses vara kontroversiella, så får det ju, kan det få konsekvenser. I mitt fall så handlar det om att jag och min familj fick en väldigt stor hotbild över oss. Som jag kände till slut att det var inte värt att leva med den hotbilden längre.
Hur kunde det se ut, alltså mer konkret?
Ja, nu, detta är ju sådana här saker som kommer komma i min bok, så jag vill inte gå in riktigt på detaljer nu här, men det var grova hot. Det var hot om att min fru skulle styckas och mina barn skulle våldtas och allt sånt där då. Och jag fick ju då inget. Det som störde mig mest var att polisen inte tog de här hoten på allvar. Det var ju hundratals hot, utan jag fick ju sköta allting själv. Jag har gjort hundratals polisanmälningar och då hade alla lagts ner. Det var också den frustrationen. Det var lite det jag kände, att om inte jag får en uppbackning från rättsväsendet, då är det ohållbart för mig att fortsätta. Det var lite därför jag ville markera också det här. Nu, om jag inte får någon hjälp från polisen, trots då att man har bevis för vilka som har gjort detta, då är det inte värt att fortsätta. Då lägger jag ner min verksamhet. Och då blir det ju en debatt då när jag slutar. Men efter att jag har slutat, jag valde att sluta som journalist, så har ju polisen faktiskt skärpt till sig. 3 personer har dömts i tingsrätt efter jag slutat som journalist då för hot mot mig. Och jag upplever att polisen tar de här sakerna mer på allvar nu än när jag var verksam journalist.
Mm. Och du har dömts också nyligen ju.
Jag har dömts, ja.
Vad hände där?
Fast det, nu är det ju upp, det ska upp i hovrätten, så det har ju inte vunnit laga kraft än, som det heter.
Men det var grovt förtal, var det?
Ja, precis. Jag granskade ju en person som fick statliga medel för att utreda människor för brott. Och så granskade jag honom och kunde se att han hade dömts själv då för väldigt många olika saker. Och så berättade jag om, och han användes då som expert i Sveriges Television och TV4 och i alla våra stora tidningar. Och då berättade jag om detta och sa att är det verkligen lämpligt att använda en sån person när man ska som expert på brott och straff och moral och så, när han själv har det här i bagaget. Och då anmälde han. Han stämde ju mig för förtal. Den här är en kille som lever på att stämma personer för förtal. Han skannar nätet över folk som har skrivit saker om honom. Så han har ju fått in hundratusentals kronor då, bara att stämma människor för förtal. Och jag stämdes också då. Detta var ju 2018 jag skrev de här grejerna, så ju länge sedan nu. Så det har ju varit en jävligt lång rättsprocess.
Vad var det för brott han var dömd för?
Han har ju då dömts, 4 gånger då, för att han har blåst folk på pengar. Han är skyldig väldigt många människor pengar. Och sen var det djurskyddslagen. Han plågade ihjäl ett gäng jakar.
Låter helt bizarrt.
Ja, så han fick djurförbud då av länsstyrelsen. Och sen polisanmälde länsstyrelsen honom för djurplågeri. Men då flyttade han till Afrika för att hålla sig undan. Och sen när det var preskriberat så flyttade han tillbaks.
Men har jag inte, kan man bli dömd för förtal om man bara säger fakta?
Absolut. Det är en unik lagstiftning vi har i Sverige. hade det varit i de flesta andra länder så hade jag aldrig blivit dömd för det. Men till och med då Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, det har ju också dömts för förtal. För att hon sa, vad det nu var hon sa om, hon sa att en advokat hade dömts för, ja, dömts för brott, och det hade den här advokaten gjort. Men han stämde henne för förtal och hon betalade då, trots att allting var sant. För vi har den, alltså det ska vara försvarligt då enligt svensk lag då att berätta detta, och då ansåg tingsrätten att det inte var försvarligt av mig att berätta det om den här personen då, även om allting var sant. Men hade det varit i Norge så hade jag aldrig blivit dömd till exempel.
Det är en jävla märklig lag alltså ändå, ja. Får man säga. Det känns som att förtal, man tror att förtal ska vara att man liksom ljuger om någon.
Ja, det är det folk tror, men så är det ju inte.
Nej.
Utan huruvida det är sant eller inte har inte riktigt med svensk lagstiftning att göra, och jag tycker det är jättemärkligt och jag tycker det är ett jätteproblem. Så det innebär att det blir svårt. Det är svårt för mig att jobba som journalist och berätta sanningen om man helt plötsligt börjar bli stämd för om man berättar sanningen. Men en annan, om man, det är ju lite in, det här är lite halvinvecklat, men om jag hade skrivit det här för Aftonbladet till exempel, då har de ett utgivningsbevis och då har man ett bättre grundlagsskydd. Då hade jag förmodligen aldrig blivit dömd heller. Så har man ett utgivningsbevis, då är man mer skyddad. Än, jag har ju inget utgivningsbevis för mina sociala medier.
Shit, vad snurrigt alltså.
Ja, men så är det.
Ja.
Så hade jag skrivit det här i en tidning, så hade jag aldrig blivit dömd för det.
Nej, men då är det också, då är det här pressombudsmannen, och då blir det liksom att tidningen får någon slags, en tidning blir dömd, då får man väl, då händer ju ingenting ändå. Det är inte journalisten som blir dömd personligen, kan, eller hur?
Nej, men då är det ansvarig utgivare som blir dömd.
Just det.
Och man kan bli dömd för förtal som ansvarig utgivare, fast det är väldigt mycket, det krävs väldigt mycket mer.
Mm.
För att en ansvarig utgivare ska bli dömd än om en privatperson då ska bli dömd.
Mm. Jag fattar, fan vad intressant och beklämmande i en märklig blandning. Mm. Men jag nämnde ju det här med Trollhättan för några år sedan, och det känns som att det ändå spelade in i någon slags att ditt beslut, att det kulminerade till det här beslutet du tog förra sommaren blir det, va? I juni förra sommaren.
Ja, precis.
Ja. Och så här i efterhand, hur känner du inför allt det här som hände i Trollhättan och det här skottsäker väst i SVT och allt det här? Var det liksom, känner du att du kunde gjort någonting annorlunda där, och har varit mycket så här reflekterande kring den biten, eller anser du fortfarande att du gjorde helt rätt i allt det här?
Ja, det är också det. Jag vet ju inte riktigt vad jag skulle gjort annorlunda. Jag har ju pratat med folk om detta väldigt många gånger. Jag fick ju skulden mer eller mindre för att det blev upplopp i Trollhättan. Problemet var ju att det hade varit upplopp 2 dagar i rad innan jag åkte dit. Man hade kastat sten på polisbilar, man hade kastat sten mot brandkår och ambulans, man hade gett sig på hemtjänstpersonal. Pensionärerna, de hade ju en lokal där man hade skjutit sönder deras fönsterrutor. Det var kaos i Trollhättan. Och då åker jag dit den tredje dagen för att rapportera om vad det är som händer. Och då blir det kaos igen. Och då säger vissa då att det var mitt fel att det blev så där.
Att du eldade på det liksom.
Ja, precis. Mm. Men då undrar jag vems fel det var de tidigare dagarna. Var det polisens fel? Var det hemtjänstpersonalens fel? Var det ambulanspersonalens fel då för att de var där?
Vad tror du?
Nej, men jag lägger ju skulden hos de här killarna som håller på så där. Och jag åkte ju inte dit för att bråka med dem, utan jag sa ju, de sa till mig, hej, filma inte mig, din horunge. Okej, jag ställer mig och filmar åt andra hållet, och så fortsätter de ställa sig då framför kameran, hej, filma inte mig, din horunge. Så då undrar jag ju liksom, om man inte vill bli filmad, så undrar jag varför man går och ställer sig framför en kamera. Utan jag var ju där för att prata med människor som bodde i Kronogården, som ville prata med mig om de här problemen. Det var ju därför jag var där, men det gick ju inte. Och sen efter det så har jag tänkt, det var, sen kom ju pandemin där, och då fick man ju inte ge sig ut på gator och torg hur som helst med folksamlingen och göra den här typen av livesändningar. Men när de restriktionerna släpptes så gav jag ju mig ut igen och fortsatte med de här livesändningarna. Men det gick ju inte. Jag blev ju påhoppad på Frölunda torg när jag gjorde då en livesändning om de här koranbränningarna. Då var jag där och bara filmade som en massa andra journalister, men då var det folk som kände igen mig. Och då blev jag attackerad och då fick det ju komma kravallpolis och skydda mig. Annars hade jag blivit sönderslagen där. Och så fick polisen hjälpa mig att transportera mig bort därifrån från Frölunda torg. Och någonstans där insåg jag väl att det är inte hållbart att jobba på det sättet. Om man har den hotbilden över sig.
Men hur blir du i en sån situation? Blir du rädd eller känner du bara så här, vad är det här?
Nej, jag försöker ju bara med hålla pragmatisk och lugn och tänka göra det bästa i situationen. Men det är klart att det var situationer där polisen inte var närvarande och de försökte stjäla min utrustning och jag egentligen bara försökte ta mig därifrån. Men ja, det är något märkligt med mig när sådana här situationer händer, utan jag blir inte rädd, utan jag försöker bara tänka pragmatiskt, hur ska jag lösa det här, hur ska jag agera då för att det här inte ska eskalera. Men just den här rädslan känner jag kanske efteråt i så fall, eller kanske innan, men just när man är mitt uppe i situationen så försöker jag bara tänka logiskt. Men jag tänker ju så här efterhand, tänker jag att det kunde ju ha gått illa så många gånger när jag var ute på de här grejerna. Utan det är ju inte bara i Trollhättan det hänt saker, utan det är ju även vid andra tillfällen.
Ja, du hade ju också småbarn hemma.
Ja, precis.
Då, liksom. Precis, ja. Hur gick tankarna kring det? Att säga att du är ute på fältet och det är ju fara ändå, liksom.
Ja, och det är ju... Ja, jag har ju aldrig liksom trott att någonting jätteallvarligt ska hända, för då kanske hade jag väl... kanske inte gjort detta. Jag har haft farhågor att saker och ting kan hända, men det är, du vet, det är farligt att sätta sig i bilen och köra till jobbet också. Man kan krocka, man kan göra massa saker. Men just det här att sätta sig då i den här situationen och den här risken innebar, det kändes fel att backa från det. På något sätt så känner jag ju att jag är journalist, jag ska ha rätt att röra mig i alla områden i Sverige och göra de här rapporteringarna. Utan det ska ju inte vara en massa kriminella då, människor som bestämmer vart jag ska vara, vart jag ska röra mig och vad jag ska få berätta om. Så det kändes så fruktansvärt fel då att backa ur. Men någonstans så blev jag kände mig väldigt utmattad till slut, och det var som att jag backar ur nu. Även om jag nu har suttit och pratat väldigt, alltid slagit mig för bröstet och sagt att det är så viktigt med oberoende journalistik och yttrandefrihet och hela den biten. Så någonstans jag orkade till slut inte längre. Och det var väl alla de här faktorerna sammantaget som gjorde att jag bestämde mig för att sluta som journalist.
Men när du sitter i... Var det SVT Debatt med The Western?
Ja, precis.
Ja. Är det för att du är uppenbart rädd? Eller är det
då
för att
var jag inte rädd.
Väcka reaktioner?
Men detta var ju när jag återvände till Kronogården efter de här attackerna hade skett. Då var ju situationen att SVT Debatt skulle göra då en sändning på grund av detta i Trollhättan. Mm. Och då skulle de vara på plats i Kronogården och göra den här livesändningen. Men då bedömde de att det var för farligt att sända från Kronogården. Då flyttade de det till en tryggare del i Trollhättan. Och då kände jag, men vad fan är det här? Ska vi ha områden i Sverige där SVT inte kan göra en sändning för att det är så farligt? Och då lackade jag ur lite på det. Och då sa jag, men då åker jag dit själv. Och så gör jag en livesändning i Kronogården innan jag är med i den här debatten i den tryggare delen av Trollhättan. Och då tog jag på mig den här skyddsvästen som jag hade på mig, för jag visste att jag hade en så stor hotbild mot mig. Så då åkte jag till Kronogården, gjorde livesändningen, och då hade jag skyddsvästen under då min jacka. Och sen så åker jag direkt till och går rakt in i studion i SVT-sändningen där då. Och så tar jag av mig jackan och så har jag skyddsvästen på mig. Och visst fan hade jag kunnat välja att ta mig den. Men jag kände ändå så här att jag har på mig den som en liten markering, så får de se lite här vilken situation vi har här i Kronogården. För det, alltså i Kronogården var ju inte helt orimligt att någon skulle liksom hugga mig eller vad fan som helst, eller skjuta mig. Det är ju helt, de gängen i Kronogården, de har ju kopplingar till de farligaste kriminella gängen i Sverige. Och jag visste ju att de avskydde ju mig över allt annat just då. Så det var ju inte helt orimligt att jag hade på mig en skyddsväst när jag besökte Kronogården.
Men du kunde ju förstå att det skulle liksom provocera
absolut människor. Ja, det var ju ingen som hade gått in i en direktsändning i Sveriges Television iklädd en skyddsväst innan. Så visst fan visste jag att det skulle väcka reaktioner. Men jag visste inte att det skulle väcka så mycket reaktioner i och för sig. Utan det var ju helt galet då. Det var ju fan debatt om det flera veckor efteråt.
Hade du varit kvar i den här svängen på fältet och hållit på med det här ganska provocerande beteendet som många tycker då, om du inte hade barn, tror du?
Absolut. Hade jag inte haft familj så hade jag kört på då. Hade jag gjort ännu mer saker.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men när hoten och det här hatet då drabbar ens familj och framförallt ens ungar, då blir det liksom som att ja, men då är det inte värt det. Och mina barn, när jag började, då var de små, då förstod de inte. Nu börjar de bli äldre, de förstår mer. Och det blir svårare för mig också att vara där och hjälpa dem och skydda dem när de rör sig i olika miljöer. Så det var väl så tankarna gick framförallt.
Hur gamla är de?
Den äldsta ska fylla 13 i år och den yngsta ska fylla 10.
Vet de vad pappa har pysslat med och pysslar med?
Ja, de tycker att det är coolt att jag har haft så många följare i sociala medier.
Ja, det är klart de tycker. Det är väl det den generationen går igång på, tänker jag.
Ja. Ja, nej, men visst, nej, men sen har de ju inte riktigt alltid märkt det. De har ju mer märkt att när vi rör oss ute, jag och ungarna och familjen, de flesta som kommer fram då är ju bara positiva. Så de har ju frågat mig, varför är det så många som tycker om dig så mycket? Det är ju det de har sett när vi har gått ute på Göteborg, eller här i Göteborg eller på Liseberg, och folk kommer fram och så ska ta i hand och ta selfies eller så, och säga bra jobbat. Det är ju det de har sett. De har inte sett så jättemycket av det andra. Och det var väl lite därför jag ville sluta, för att jag slutar medan tid är. Så kan de väl få ha de minnena då, kanske.
Men även om du inte uttalar dig själv politiskt, så måste väl din publik och fanbase vara ganska högervriden, eller?
Ja, jag skulle nog säga att det är den säkert. Det är nog säkert många som röstar på Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna eller Moderaterna som följer mig. Det är jag övertygad om, fast jag har också, jag vet även folk som är av sig och säger att jag har alltid röstat vänster hela mitt liv, men jag tycker ändå att det du gör är bra och de här frågorna är viktiga. Sådär. Men majoriteten är nog säkert mer höger än vänster, givetvis.
Mm. Du, nu har vi dragit av det plåstret, för jag var tvungen att fråga lite om det. Jag var väldigt nyfiken på hur du såg på det idag. Jag tycker du svarade bra och uppriktigt. Uppskattar det. Nu ska vi prata om en annan sak.
Absolut.
Vi ska leka en liten lek.
Ja, ja.
En lek som heter associationsleken.
Mm.
Det går ut på att jag säger ett ord och du ska berätta för mig vilka tankar och känslor som kommer till ditt huvud när du hör ordet.
Jaha.
Du får utveckla i flera minuter om du vill, eller bara några sekunder.
Så det lekar hatar jag bara.
Ja, men nu är det hos mig, så nu bestämmer jag.
Fan också. Ja, vi kör.
Ja, men det är bara liksom så här, vad det väcker i dig, vad du tänker på när du hör ordet.
Mm. Ja, ja.
Första ordet i associationsleken med Joakim Lamott är intervjuer.
Jag tänker på att det finns bra och dåliga intervjuare. Jag hörde en intervju på Sveriges Radio med han Chang Frick som betalade för att få den här Koranen bränd. Har du hört den?
Nej.
Nej, men du vet en Chang Fricke.
Absolut.
Och då var det så tydligt att den här SVT-programledaren ville sätta... Han gick in med då ambitionen att sätta dit Chang Frick Han, du vet, han andades tungt, han blev frustrerad och du vet, det malde på, det gick inte. Och det var så tydligt då att den här SVT-journalisten hade en sån egen agenda som han gick in med. Hade han, och det var då exempel på en dålig intervju. Hade han hade kunnat ställa egentligen samma frågor men haft en helt andra ingångar. Alltså en mer öppet, mer lyssnande och en mer vilja att försöka verkligen förstå. Men det är det som många intervjuare gör fel, att de går in med förutfattade meningar utan att egentligen vilja förstå båda sidorna. Och det är då intervjuer havererar. Och jag har också trillat i den fällan jättemånga gånger och lärt mig av mina misstag. Men det bästa man kan göra om man nu vill sätta dit någon, som till exempel Janne Josefsson har ju varit expert på det, men han låter ju folk babbla på och försäga sig, och sen när de har vräkt ur sig de här dumheterna, då konfronterar han dem. Men du vet, många journalister gör det misstaget att de går in med förutfattade meningar istället för att lyssna och verkligen vilja ha sanningen.
Hur upplever du att jag sköter mig då så här halvvägs in?
Nej, men du ställer väl ganska bra öppna frågor. Det är väl de bästa frågorna. Det är ju egentligen öppna frågor.
Mm.
När intervjupersonen tvingas att prata så som jag gör nu då. Ett annat bra knep när man intervjuar någon är att bara vara tyst. Att inte svara, för då känner intervjupersonen att den måste fortsätta prata.
Skolbokens äldsta knep.
Ja, men det är ju så. Om man då kommer som journalist och så sträcker man fram en mikrofon i ansiktet på någon och så ställer man en fråga och så svarar den personen färdigt och förväntar sig att jag ska börja ställa nästa fråga. Men då är jag helt tyst. Då känner att den personen att han eller hon då måste fortsätta prata, och då kanske de bästa svaren kommer.
Mm. Men din känsla gentemot intervjuer, är den lustfylld eller är den ganska så här lite jobbig, eller är den både och liksom?
Menar du göra intervjuer?
Ja, eller exakt. Bli intervjuad.
Jag gillar inte att bli intervjuad, men jag gillar att intervjua. Jag har aldrig känt något speciellt behov av att sätta mig i en intervju och att utveckla mina resonemang eller framförallt prata om mina känslor eller min personlighet och sånt. Jag hatar att prata om mina känslor.
Vi kommer till det.
Nej, för fan.
Yet here we are, Mr. Lamotte. Yet here we are.
Ja.
Ja, nästa ord då. Faderskap.
Ja, då tänker jag ansvar. Ett otroligt stort ansvar. När jag fick ungar, jag hade ju aldrig haft en sån känsla i min kropp innan. Jag hade aldrig egentligen behövt ta ansvar för någon annan än mig själv. Och det blir ju väldigt förvirrat de första åren. Just det här ansvaret. Och jag insåg att det är fasen inte helt lätt. Och det kunde bli som kortslutning i skallen. Vad är bäst för ungarna? Är det bra? Du vet, allt från vilken mat de ska äta till vad liksom tv-program de ska se på. Eller ska de få ha TikTok? Eller du vet... Just, och alltså hur ska man uppfostra någon som bra individer? Just det ansvaret är liksom det största ansvaret en människa kan ha. Så känner jag.
Mm. Ja, det är inte lätt. Det är verkligen många.
Nej, det är jävligt knepigt.
Många beslut ska tas. Nästa ord är epitetet swish-journalist.
Mm, eller swish-hora som jag även blivit kallad av programledare på Sveriges Radio.
Mm.
Det är ju lite intressant. Jag var ju den första swish-journalisten i Sverige. Och ordet swish-journalist kom ju även in på Svenska språkrådets nyordslista när det nu var, om det var 2018 eller 2019. Och det var ju en jättedebatt om det ett tag. Att fick man vara swish-journalist eller fick man inte vara swish-journalist? Och sen började alla bli swish-journalister, du vet... Varenda tidning, varenda politisk parti ber om swish-donationer numera. Så det är ju inget kontroversiellt längre, men...
Du gick i bräschen där också?
Ja, precis. Jag var väl lite... Och det var ju egentligen...
Ska boken heta det? Går i bräschen?
Nej, det är oklart vad boken ska heta än. Jag har faktiskt funderat på Sveriges första swish-hore. Men jag vet inte om folk skulle köpa en bok med, om de går in i bokhandeln och så ser man en gamla tanter och farbröder gå in och så ser de, någon, ser de hora i rubriken. Det kanske inte är så bra. Det kanske inte ger så bra associationer om man vill då sälja boken. Jag vet inte.
Men skattar man Swish-pengar? Hur funkar det där?
Absolut. Det måste man skatta. Det är som en vanlig inkomst. Mm. Mm. Det är som man, det är ju, om man har Patreon så måste man ju skatta på det också. Sen är det säkert vissa som kanske inte gör det, men om skattmasen kommer så blir det inte så roligt om man inte har skattat.
Men hur funkar det? Alltså...
Ja, men då sätter man in det som lön i sitt bolag och så betalar man skatt för det.
Mm. All right. Nästa ord i den här leken är ditt efternamn.
Ja. Lamotte, det är ju franskt. Jag vet inte jättemycket om var det kommer ifrån. Min farfar var adopterad av några som heter Lamotte, så mycket vet jag. Sen vet inte jag jättemycket mer bakåt i tiden än så. Det finns ju en sångerska som heter Lollo Lamotte. Vet du vad det är?
Mm. Hon var med i Mello i år till och med.
Ja.
Mm.
Och vissa tror ju att vi är syskon för att vi är så lika.
Men hon är väl mörkhyad?
Jag skojar.
Ja, det kommer ett så här skämt som liknade det bajsskämtet ungefär, ja. Förut. Ja.
Ja. Nej, men jag har ju faktiskt fått frågan om jag och Lollo Lamotte är släkt. Jag tror till och med det var någon som redde ut det här om veckan. Om, det var...
Hon fick ju också frågan, såg jag.
Har hon fått frågan?
Ja, absolut. Hon fick det i någon deltävling här om året. Det var ju väldigt så här märkligt kanske. Men ja, det räcker med ett namn liksom.
Ja, men det är ju ganska ovanligt namn.
Ja,
sen tycker
så.
Jag brukar säga det när vi ser på Mello hemma. Så säger jag, nu hejar vi på släktingen här, säger jag till ungarna.
Nu hejar vi på faster.
Nu hejar vi på faster Lollo.
Mm. Nästa ord är alkohol.
Absolut. Mm. Ja, absolut. Ja, det är, ja, men jag gillar alkohol. Jag har alltid gillat alkohol. Ibland blir det lite för mycket, men det har aldrig varit några så att det har gått så överstyr egentligen. Men ibland kan jag känna att nej, men kanske inte borde ta något där glaset vin till maten idag igen, men jag har alltid gillat alkohol. När man var ju ung så var det ju fantastiskt med alkohol. Vad mycket roligt man hade med alla fester och så när man började dricka. Det var ju det enda vi gjorde på landet. Vi hade ju ingen bio att gå till. Vi hade ju fasen inte ens en kiosk där jag bodde. Så det enda man hade att göra var ju att dricka hembränt egentligen på helgerna. Och det gjorde vi. Vissa gick det väl inte så bra för. Jag tyckte jag klarade mig rätt hyfsat. Så, men...
Har du varit bekymrad över din egen alkoholkonsumtion mycket i vuxen ålder?
Nej, inte jätte... Ja. Jo, men det har jag väl varit. Jag är ju lite av en livsnjutare. Jag gillar att äta god mat, jag gillar att äta sötsaker och jag gillar att dricka öl. Och det är alltså... Du vet, jag är mer så här att jag blir tjock om jag dricker för mycket. Inte så att jag blir dum i huvudet av det. Jag tänker mig så här, jag ska nog inte ta några öl till maten idag för det är inte bra. Det är för mycket kalorier, det är lite så tänker jag. Men det är ju, jag gillar ju det verkligen.
Mm. Nästa ord är barndom.
Mm. Ja, barndom. Ja, jag tänker på min barndom så växte jag ju upp mitt ute på landsbygden. Utanför Lilla Edet. I en by som heter Hjärtum. Men inte ens inne i Hjärtum utan även utanför den här lilla byn bodde jag då ute i skogen. Så jag var ju väldigt mycket i skogen när jag som barn och det är nog därför jag gillar att vara så mycket i skogen nu också. Jag älskar ju de här långa hundpromenaderna rakt in i skogen som jag går med min hund dagligen. Jag trivs jättebra när jag är i skogen.
Var det en bra barndom minns du som? Eller?
Ja, det tycker jag faktiskt. Ibland kan jag vara lite avundsjuk då på alla kompisar som jag har nu då, som har vuxit upp i storstäder i Stockholm och Göteborg, vad mycket de hade att göra, vilket utbud det fanns. Du vet, vi kunde inte ens gå och hyra en videofilm. Det var att spela fotboll och sådär, det var väl det man gjorde.
Mm.
Så åkte lite epatraktor, men
vad hade du för föräldrar?
Och jag brukar ha lite som policy att inte diskutera min familj för mycket.
Du får göra som du vill.
Ja, ja, nej, men jag känner mig inte helt bekväm med det. Jag har alltid haft som policy att jag lämnar dem utanför och liksom i alla intervjuer jag gör. Men mina föräldrar, ja, de jobbar som naprapater båda två, fast min mamma var mest hemma med oss då, så jobbade pappa. Så jag kan säga var väl, jag var ganska lite, när det gäller att laga mat och sånt där, så var jag ganska bortskämd, för min mamma lagade alltid lagade alltid maten åt oss fyra ungar. Så när jag flyttade hemifrån så kunde jag knappt steka en korv. Det är sant. Och det har jag ju med mig idag. Så jag ser till att, och det blir ju lite handikapp att vara så dålig på matlagning. Så jag försöker att inte göra det misstaget med mina ungar, utan jag lär dem, eller de, vi lär dem att ta ansvar i hemmet. Laga mat, sköta disk och tvätt och sådär, vara med och hjälpa till att städa och så. Sånt som jag inte behövde.
Nästa ord är ångest.
Ångest, ja. Det är ju en... Ångest är ju en besvärlig tillvaro, ja, att hamna i det, och det värsta var väl då för mig.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det var väl innan jag slutade jobba som journalist, då hade jag en hel del ångest över situationen vi levde i. Och som jag, ja, som egentligen berodde då på mina vägval i livet. Så det är klart att ångest var ju en stor del, eller en del av varför jag valde att sluta då jobba som journalist.
Drömmar?
Jag har inga drömmar längre.
Det deppigaste jag någonsin har hört, tror jag.
Nej. Nej, men det är ju jävligt viktigt att ha drömmar. Jag vet inte om jag egentligen... Jag har väl mer haft mål som jag vill att uppnå. Sen drömmar vet jag inte.
Du kan få byta ut ordet till mål om du vill.
Jag tror det är jävligt viktigt att ha mål i livet. Till exempel när jag slog mig fri från SVT. Då hade jag som mål att jag skulle bli den journalisten med mest inflytande i Sverige på sociala medier. Och det blev jag ju 2000... Jag blev utsedd till det, när var det? 2021 var det väl. Så det var ett sånt mål jag hade. Jag var tvungen att ha något som drev mig då, förutom bara att berätta de här frågorna. Så det är viktigt att ha liksom små delmål för att sätta upp för sig själv. Så jag tror, ja. Nej, men mål är viktigt att ha i livet. Eller om drömmar då, om du kallar det för det.
Synonymt.
Exakt.
Nästan. Kritik.
Det är tråkigt att få.
Ja. Men hade du brytt dig om det, om det inte var till den extrema graden så att det blev hot och sånt här? Alltså om det bara handlar om liksom så här kritik på internet och kommentarer och sånt. Når det dig då? Går det in i dig eller rinner det av dig?
Det mesta rinner av mig. Om det inte är väldigt relevant kritik. Men det mesta den kritiken jag har fått är ju av en karaktär som har varit ganska lätt för mig att avfärda. Dels har det handlat om att jag skulle vara främlingsfientlig eller högerextremist. Sånt har ju runnit av mig egentligen med en gång. Eller så har jag fått kritik för vad andra har skrivit, till exempel i mina kommentarsfält. Och det känner jag också, så jag kan inte sitta här och ta ansvar för alltså hur andra människor uttrycker sig. Jag har haft tillfällen, jag har haft 10 000 kommentarer i mina kommentarsfält, och så har vissa människor betett sig som idioter. Då känner jag liksom att det får stå för dem. Det är ingenting som jag kan ansvara för, vad andra människor säger och tycker. Är det så att de gör dumheter, så får man väl polisanmäla dem då, eller ställa dem till svars.
Mm. Ja, men det känns ju som att du är ganska, eller har en ganska hård yta ändå. Hur är det liksom med känslolivet? Är du bra på det där? Eller är det som att du liksom är även ganska hård på insidan?
Jag är stenhård på insidan.
Är du det?
Nej, det är jag väl inte.
Kan du vara mjukis också?
Ja. Vad gör en mjukis då?
Jag vet inte vad mjukis gör. Kanske fråga sin fru och så här, något fint om... Nej, jag vet inte, något känslosamt bara så här. Kanske jag ger en, jag vet, det är fan en bra fråga. Vad gör en mjukis?
Ja,
pratar inte om känslor kanske, pratar om att du känner lite ledsen idag kanske till din fru och så där.
Jo, men det har jag blivit bättre på med åren. När jag var yngre så ville jag inte prata om sånt, men nu kan jag ofta komma till min fru och säga, men nu tycker jag det här är jättejobbigt, nu mår jag dåligt över det, nu känner jag mig stressad, nu har jag fått ångest, ja, så. Sen köpte jag rosor till min fru på Alla hjärtans dag. Är man en mjukis då?
Ja, det finns tendenser.
Det finns tendenser.
Det finns hopp för dig, Lamotte.
Ja.
Det rimade också.
Hopp för Lamotte.
Nej, men ja, men precis. Men det här med att snacka om hur man mår mycket så, det är väl det som jag tänkte på. Och det är väl jättefint att du går åt det hållet. Det tror jag alla mår bra av. Mm. Vi ska köra lite snabbfrågor nu här.
Mm.
Är du med då?
Japp. Yep.
Paradrätt.
Jag har ju en ny paradrätt.
Låt höra.
Korvstroganoff.
Okej, okay, ja, varför är det din nya paradrätt då? Och vad är din unik?
Ja, nej, men min unik, det som gör min korvstroganoff unik är väl att jag har kalvfond i den. Och dijonsenap.
Mm.
Och,
varför skrattar du för?
För om man pratar om paradrätter så är det väl inte korvstroganoff man tänker på.
Du, tror mig, jag har fått sämre svar där.
Nej, men också, nu har jag en ny ännu en paradrätt. Vi har onsdagskebabrulle hemma hos mig. Då gör jag kebabrulle till hela familjen på onsdagar.
Och du bakar brödet själv och allting då, eller?
Nej, jag köper färdiga produkter.
Oh, vad fan.
Ja.
Det var ett riktigt dåligt svar alltså. Det är som att säga att pizza, så köper du pizza på pizzerian. Paradrätt är någonting som man lagar väldigt bra.
Ja, men jag gör det jävligt bra. Jag doserar rätt med såsen och köttet och så.
Ja, verkligen, vad duktig du är.
Ja.
Vad missbrukar du?
Vad jag missbrukar?
Har du någon last som verkligen stör dig i livet?
Ja, men det har jag. Jag äter för mycket godis. Jag går och skåpäter ungarnas godis. Och så skyller jag på min fru.
Ja, det var ljust.
Ja.
Ja. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Ja, det kanske är det då. Nej, men det är just det här att jag har lite dålig karaktär. Jag gillar att äta gott, jag gillar att dricka gott och sådär. Jag är lite så antingen eller. Jag är så här, nu ska jag leva nyttigt här. I några månader då dricker jag inte någonting, jag äter inget godis och äter inga efterrätter, ingenting sånt. Ja, men sen när jag är färdig med det, då kör jag på som en jävel igen. Så jag har dålig karaktär när det gäller den biten. Det skulle jag vilja säga.
Mm. Kan relatera till det här med att periodsvulla verkligen. Mm.
Men nu läste jag en rolig grej. Jag tänkte så här, nu ska jag ha en vit månad, tänkte jag, här i januari efter nyår. Och så kom det en flash på Aftonbladet. Om du vill ha vit månad är tecken på att du kan vara alkoholist, stod det. Och tänkte det är bäst att inte ha en vit månad.
Mm. Ja, men det kan nog vara saxat ur min nya bok om mitt missbruk, tror jag på riktigt alltså, för jag skrev det där.
Var det?
Ja, nej, men min take på det är att människor som har normalt och sunt förhållningssätt till alkohol, de behöver inga vita månader.
Nej, precis.
Det är det som är grejen, liksom.
Nej, men jag har väl inte helt sunt.
Nej, men det har vi redan snackat om. Och det tycker jag att du var ärlig och härlig om faktiskt. Det gillar när mina gäster är ärliga. Men ja, Du får läsa min nya bok kanske.
Det ska jag verkligen göra.
Ja. Nästa då, vi kör ångesttrigger.
Alltså okej, okay. vad som kan trigga igång ångest.
Mm.
Ja, du vet, ibland kan jag sitta i bilen och så tänker jag på saker man gjort när man varit liten eller yngre som jag får sån jävla ångest för. Och då kan jag ropa så här svärord högt för mig själv bara för att den minnet ska gå bort. Och det kan vara jävligt konstiga saker. Jag vet till exempel någon gång när jag gick på mellanstadiet så råkade jag slå sönder en fönsterruta av misstag och jag skulle knacka på några. Och så försökte jag ljuga sen för lärare och rektorer om att det inte var jag, men blev ändå så här, det var hans vittnen och så. Och ibland kan jag få upp såna helt meningslösa minnen och bara få sån här ångest, vad dum jag var som inte, ja, så.
Mm.
Och så går det igång någon slags Tourette, så jag bara så här, skriker något fult ord för att få bort det jobbiga minnet.
Du målar ju upp en ganska rolig bild.
Ja.
Vad dina barn tänker om när du bara skriker något.
Ja, men detta är ju när ingen annan är med.
Ja, jag får hoppas det. Ja. Mm. Det har varit kul om de var med och bara säga, och du bara, nej men jag tänkte på ett minne.
Ja.
Så bra förklaring. Okej. När grät du senast?
Oj.
Har du gråtit?
Jag har aldrig gråtit i hela mitt liv.
Nu ljuger du igen.
Ja.
Fan, där kunde jag ändå läsa lögnen första gången.
Ja, nej men jag ska, när det kom, det, jo, nu ska jag berätta för dig. Jag gick ju en sån här fighting match förra året. Eller var det förr? Det var här om året i alla fall. Och jag hade tränat som en idiot inför den här matchen. Jag gått ner 10 kilo i vikt och sådär. Jag var så laddad inför detta. Så de sista dagarna där innan jag skulle gå den här matchen, då trappade jag bara ner allting. All träning, allting. Och bara var satt hemma och vilade och tittade in i väggarna och läste böcker och såg på filmer och sådär. Så såg jag att det är en person som skriver ett väldigt fint inlägg om hur mycket jag har hjälpt alla barn i den kampsportsklubben då när jag tränar. Jag har varit barn- och ungdomstränare där. Och då satt jag mitt upp, satt när jag läste det här så började det komma lite tårar då nerför ögonen. Det var väl sist den gången jag kan komma på att jag grät. Det var inte så att jag satt och storböla, men jag blev väldigt berörd och så kom det tårar.
Mm. Fin ändå, vi fick höra om den gången som Lamotte grät.
Ja,
mäktigt.
Det kommer aldrig hända igen.
Nej, det tror jag inte heller. Kanske när din bok vinner pris.
Ja, kanske.
Vad lägger du mest pengar på?
Mina ungar. Jävlar vad de är dyra i drift.
Mm.
Ja, men det är, så är det. Det är inte billigt. Den äldsta tjejen, hon rider ju också. Det är ju, kostar ju mindre förmögenhet.
Katastrofval av sport.
Ja. Så, ja, och det, nej, det är nog ungarna.
Man vill ju inte att sina barn ska rida eller börja på hockey typ.
Nej, jag blev så glad när min yngsta dotter sa att hon inte ville rida. Hon håller på med innebandy istället, det är ju bättre sport.
Perfekt, det är min sport, det är bra. Okej, vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både offentliga bilden och dina privata kompisar. Så jag vill ha två svar här.
Ja, mina privata kompisar tänker nog att det är synd att jag inte visar hela bilden av mig själv när jag har varit offentlig så att säga, utan att människor bara får se en viss sida av mig när jag har gjort de här arga då reportagen eller arga då videoinläggen eller vad det nu kan vara. Att så kan de tycka att det är synd att folk inte, ja, känner hela mig på det sättet. Och sen vad andra tycker om mig, det är ju svårt att säga. Det beror ju på vem du är. Jag vet ju att det finns ju många personer som avskyr mig som pesten, men sen finns det ju folk som älskar mig otroligt mycket också.
Men den här ilskan som du har visat upp i alla de här videoklippen, det är väl, även om det är dina åsikter, så är det väl mycket liksom effektsökeri.
Ja,
såklart.
I början då när jag började med att bygga upp mina konton eller på Facebook, på sociala medier, då insåg jag ju det att man måste sticka ut lite, och jag byggde ju lite en karaktär då. Allting jag sa hade ju, jag menade ju allt vad jag sa, och det var inte så, det handlade ju, jag satt ju och granskade fall som handlade om gruppvåldtäkter och massa hemska saker. Så det var ju inte svårt att bygga upp den här ilskan, men det jag gjorde var ju att förstärka det. Så det blev ju lite som en karaktär att jag skulle vara den här arga personen då med ett jävla driv och ja, som ja, som hade ett högt tonläge för att sticka igenom de mediebruset, och det lyckades jag ju med. Men sen om man tittar på hur jag utvecklas där då, när jag kände att men nu har jag så många följare, nu har jag så många som lyssnar, nu behöver jag inte hålla den här tonen längre. Nu lyssnar folk ändå. Jag kom till någon slags gräns där jag kände att nej, men nu lyssnar folk. Nu har jag fått människors uppmärksamhet. Nu kan jag börja prata på riktigt.
Mm. Bra. Och nu är vi framme vid poddens sista fråga.
Mm.
Och den lyder så här. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Vad jag kommer aldrig förstå mig på vad andra människor tycker om.
Nej. Finns det någonting som du inte alls fattar? Något som bara liksom så här, vad är det här? Varför är det här en trend? Eller varför gillar folk det här?
Jag kommer nog aldrig förstå varför folk tycker Östnöjen är roligt till exempel.
Nej, bra svar.
Tack. Mm.
Och vi är i mål.
Tack så jättemycket, det var trevligt att vara här.
Ja, det var trevligt att ha dig här. Hur kändes det innan? Trodde du jag skulle vara tuffare mot dig?
Nej, jag hade egentligen inga förväntningar överhuvudtaget. Och det brukar jag väl inte... Eller, jag går till såna här saker, eller vad jag nu än gör. Utan det får bli som det blir. Utan jag tänker väl att du får väl ställa de frågorna du vill, och så får jag svara i den mån jag kan, och så får jag inte med det. Lite ja. Så.
Ja, men jag är ganska snäll. Och ja. Jag är glad att du kom hit. Jag tycker det blev ett jävla härligt snack.
Ja, det var jättetrevligt.
Grymt. Tack för att du kom, och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs igen nästa måndag. Hej då!